Hej och välkomna till avsnitt 928 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 58 i min serie om USAs presidentval 2020. En serie som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste. Varmt välkomna. Ja, dagens datum är den 27 september 2019 och det är dags för en ny USA-uppdatering. Och det har hänt någonting väldigt signifikant i det demokratiska primärvalet. Det är nämligen så här att Joe Biden, vicepresidenten som har lett det här racet med ganska stora siffror, ungefär ett halvårs tid ända sedan han gav sig in i racet i vintras, han har nu blivit nedknuffad från första platsen. Och en undersökning av Quinnipiac University visar att nu är det Elizabeth Warren som leder med 27% mot Joe Biden som kommer på andra plats med 25%. Och det innebär helt enkelt att vi har en ny frontrunner i demokraternas primärval och hon heter Elizabeth Warren. Och 27% ledning, det är visserligen bara 2% ledning över Joe Biden, men jämför det med siffrorna i augusti, för då hade Elizabeth Warren bara 19% i Quinnipiac Universitys poll, medan hon nu alltså har gått upp till 27%. Och Joe Biden har gått ner, därför att i augusti så hade han 32% stöd och det har nu sjunkit till 25%. Så att en tydlig uppåttrend för Elizabeth Warren och en tydlig nedgång för Joe Biden. Och nu så är det här racet ett tvåmansrace i demokraternas primärval. En kamp mellan Elizabeth Warren och Joe Biden. Tidigare så var det ju en trio, Bernie Sanders, Elizabeth Warren och Joe Biden. Men Bernie Sanders har blivit nedpetad av Elizabeth Warren på den här progressiva kanten. Och Sanders kommer på tredje plats och han har här alltså bara 16%, vilket alltså då är 9% mindre än tvåan Joe Biden. Så att Sanders är inte med i toppleken längre här, utan han är i någon slags mellanposition. Sen under honom så skiljer det ganska mycket till nummer 4. Och fyran är Pete Buttigieg och han har 7% stöd. Och femman är Kamala Harris som har 3% stöd. Och det här innebär också att bland de här lite lägre stående kandidaterna så har Buttigieg gått upp och Harris har sjunkit. Och de här 3% för Kamala Harris, då, det är hennes lägsta siffror hittills. Och ja, det här är positivt för mig, därför att glädjande ska jag säga, positivt. Jag stödjer inte de här kandidaterna i en matchup mot Trump, men det är ändå lite glädjande, därför att de kandidater som jag gillar bäst, det är ändå Elizabeth Warren och Pete Buttigieg. Och Elizabeth Warren, hon har nu petat ner Joe Biden och Pete Buttigieg har petat ner Kamala Harris. Och därefter, alltså Kamala Harris hade 3%, så finns det ingen som har mer än 2%. Och två personer som har just 2% är dels Andrew Yang och även Beto O'Rourke. Och det är ju en stor seger för Andrew Yang. Han har kommit från ingenstans och börjar liksom klättra uppåt. Medan det ju måste vara en stor besvikelse för Beto O'Rourke som var hyllad förra året som den nya Barack Obama, den nya John F. Kennedy. Men han harkar sig fram där på 2% han också. Så att så ser den senaste nationella undersökningen ut. Elizabeth Warren, ny frontrunner, är den stora nyheten därifrån. Och när man då kollar lite grann på delstaterna så är det så här att det ser inte heller så positivt ut för Joe Biden. Stödet för honom, de sjunker nämligen också i viktiga delstater. Och jag tänkte gå igenom de här tidiga primärvalstaterna. Så att om vi börjar med Iowa som håller sin caucus, alltså den här första, det första primärvalet den 3 februari. Då där leder nu faktiskt Warren över Joe Biden. Biden har lett tidigare, men nu leder Warren och hon har 22% stöd bland demokraterna i Iowa. Medan Biden har 20%. Och det är en 11% förändring till Warrens fördel i den här undersökningen då som är gjord av Des Moines Register. Och Bidens favorability, det har sjunkit och Elizabeth Warrens har ökat. Så att det ser ljust ut för henne där också i den första caucus primärvalsdelstaten. Sen New Hampshire som blir den andra delstaten att hålla val, primärval. Det är det man brukar kalla the first primary. Men det är bara en teknikalitet så att det spelar ingen roll. Men den 11 februari håller de sitt val. Och där så är siffrorna så här att där leder Elizabeth Warren också. Och hon har där 18% stöd medan Joe Biden har 15%. Så att hon leder i de två första primärvalstaterna både i Iowa och i New Hampshire. Och sen så den delstat som går till val därefter, det är Nevada som röstar den 22 februari. Där har jag ingen statistik än. Men sen så kommer då den väldigt viktiga fjärde delstaten, och det är South Carolina som har sitt primärval den 29 februari. Och South Carolina är otroligt viktig för alla kandidater, men i synnerhet för Joe Biden. För att Joe Biden kan ha råd att förlora Iowa. Det är många som hoppas på att få Iowa som en startramp för att komma in i racet på riktigt. Buttigieg hoppas det, och Amy Klobuchar hoppas det, och väldigt många av dem är mindre kandidaterna, de hoppas på att kunna få någon slags raketstart i Iowa. Joe Biden, han är så pass stark att han har råd att förlora Iowa, och han har sannolikt råd att också förlora i New Hampshire. Det blir lite tufft om han gör det, men det skulle kunna gå. Men däremot har Joe Biden inte råd att förlora i South Carolina. Och South Carolina är ju en delstat som jag pratade om ganska mycket tidigare. Det finns många svarta där, och han har ju ganska mycket goodwill, Joe Biden, på grund av att han var vicepresident åt Barack Obama, USAs första svarta president. Men även där i South Carolina så har stödet för Biden börjat sjunka. Han leder fortfarande, men det blir mindre och mindre. Han har 19% han har i stöd där. Jag har inte siffrorna här och nu på vilka som kommer tvåa och sådär, men 19% stöd, och det har sjunkit lite grann, men han leder fortfarande, men det är en svag ledning. Och ja, det bådar inte gott. Trenden är väldigt tydlig. Det går inte bra för Joe Biden. Sen som kuriosa kan bara nämnas att tisdag den 3 mars då, efter primärval till South Carolina, då hålls Super Tuesday, när det är primärval i typ 15 delstater eller något sådär. Men de detaljerna när de olika primärvalen hålls tänkte jag gå in på lite längre fram i höst, och kanske framåt jul till och med. Så att jag ska inte radda listan här och nu, men i de tidiga primärvalsdelstaterna så Joe Bidens ledning, den är uppslukad. Det är Elizabeth Warren som har tydligt momentum både på nationell nivå och i delstaterna helt enkelt, och det är livsfarligt för Joe Biden. Vad beror den här nedgången på för Joe Bidens del? Ja, det finns lite olika faktorer, och jag tänkte börja med den mest dagsaktuella, och det är allt det här pratet om Ukraina. Och det pratet har just nu främst med Donald Trump att göra, därför att Nancy Pelosi, Speaker of the House, hon har beslutat att inleda en riksrättsprocess mot Donald Trump på grund av ett telefonsamtal som han hade med Ukrainas nyvalda president, och där Trump indikerade att han gärna såg att Ukraina gjorde en utredning mot Joe Biden. Och då menar många att det här är liksom, ja, det här är fel, så här kan man inte göra som president, och det är därför man har startat en riksrättsprocess då. Men hela den här historien, som jag inte tänkte dra i detalj nu, därför att det här är inte en utläggning om huruvida Trump gjorde fel, det fanns bara ett annat poddavsnitt, utan det jag vill analysera här, det är vilken mån det här kan påverka Bidens presidentambitioner. För det är så här att 2014 då, så var Joe Biden vicepresident åt Barack Obama, och det året så kom hans son Hunter Biden att väljas in i en styrelse till ett ukrainskt gasföretag som heter Burisma Holdings, och ett naturgasföretag där i Ukraina då. Och han satt i den styrelsen mellan 2014 och 2019. Och då hade han just, som kuriosa kan säga, blivit avstängd från Navy-reserven därför att han hade gett ett positivt utslag för kokainanvändning då. Så att han var just avstängd från den amerikanska marinen, och han fick då, ja, istället då det här styrelsejobbet, eller han sökte sig till det istället då för sin Navy-karriär. Och det var stora pengar inblandade här, och hans pappa var också vicepresident. Och Vita huset då, under Barack Obama, de funderade kring det här. Alltså, funkar det här verkligen med Hunter Biden i den där styrelsen? Därför att Joe Biden, när han var vicepresident, så hade han Ukraina som ansvarsområde. Och Joe Bidens uppgift var att motverka korruption i Ukraina. Det var ju så här att USA gav Ukraina stöd på grund av Rysslands intervention och liknande. Och Joe Biden var delaktig att se till att det inte var korruption i Ukraina. Och då tänkte man, kan det verkligen funka när hans son Hunter Biden sitter i styrelsen för det här väldigt viktiga naturgasföretaget? Och ja, man kom fram till att det går, men Biden har fått väldigt många frågor sedan dess. Och men för att göra en lång historia kort då, väldigt kort, så var det så här att en av Ukrainas åklagare, han heter Viktor Shokin, han blev pressad dels av Joe Biden men också av andra att avsluta sitt jobb, att sluta som Ukrainas nationella åklagare, och den här då, hans syfte var att utreda korruption. Och de i väst menade då att han gör inte det, han utreder inte korruption och det är därför vi vill ha bort honom. Medan han själv sa att jo, jag försökte visst utreda korruption och jag försökte utreda det här företaget där Hunter Bidens son sitter. Och det ledde till teorier om att han var sparkad för att han försökte utreda Hunter Bidens aktiviteter. Och det är mest sannolikt väldigt många överdrifter i det, men det finns två perspektiv att betrakta det här på. Men det mesta tyder på att den här processen med granskningen av det företaget började innan, och det finns inga tydliga bevis idag på att Hunter Biden har varit inblandat i något konstigt eller något liknande. Men det har ändå funnits frågor, därför att Biden har fått många frågor på grund av det här och det har varit stora pengar inblandade. Och Joe Biden har inte alls hanterat det här bra, utan han har sagt att jag vill inte besvara några frågor och det här är saker som har kommit upp i media till och från. Och Biden har vägrat svara på frågor och liknande, och det har gjort såklart att spekulationerna växt. Och in i det här kom då Donald Trump, därför att Ukraina spelade också en roll i förhållande till det här med Russiagate och allting. Och han blåste upp ballongen ännu mer, Donald Trump. Och han hävdade då att Joe Biden helt enkelt hade försökt få den här åklagaren avskedad, den här ukrainska åklagaren, för att skydda Hunter Biden. Och i det här samtalet som Donald Trump höll med Ukrainas ganska nya president, så bad ju då Donald Trump honom att kanske utreda lite mer hur det var ställt med Joe Biden och Hunter Biden och sådär. Så han försökte göra opposition research med en utländsk ledare i förhållande till sin, ja, sannolika och demokratiska motståndare i nästa års presidentval. Och det är det här som har lett till riksrättsprocessen. Men hela frågan är, kommer det här på något sätt att slå tillbaka på Joe Biden? Joe Biden, han var kritisk, därför att så här var det att Donald Trump, när det var prat om riksrätt, så försökte Donald Trump få sina händer och han sa att jag ska släppa skripten på mitt samtal med Ukrainas ledare, och han gjorde det här om dagen. Och ja, där säger han uttryckligen de här sakerna jag just har förklarat. Men däremot så, det finns inga påtryckningar om att man ska hålla tillbaka bistånd om inte det här görs som en tjänst. Det finns inte. Men han säger ändå de här sakerna om Joe Biden och liknande. Och sen har republikanerna krävt RNCs ordförande, Republican National Committees ordförande Ronna McDaniel. Hon har bett Biden att visa sina transcripts av hans samtal när han var vicepresident. Och det här, ja, Bidens team sa att det är liksom, dels har Biden ingen kontroll över dokumenten, så att det vore olagligt för honom att offentliggöra dem. Så hur kan republikanerna be om det? Och ja, det här är en diskussion i sig, men just det här snacket, alltså det är ett snack som Biden inte vill ha. Därför att även om det nu riktas fokus från demokraternas håll på Donald Trump, om han gjorde rätt eller fel, så kommer det här innebära att man kommer att fortsätta researcha Joe Biden och Hunter Biden. Det är liksom, även om fokus är på Donald Trump just nu, gjorde han rätt eller fel, så kommer hundratals människor på den republikanska sidan och sannolikt även demokrater, men även oberoende granskare, att undersöka även Hunter Biden. Så att det här kommer ju bli en kätting även på kring Biden liksom, som han måste dras med. Han kommer alltid få frågor kring det här. Pratar man om Trump och Ukraina, så kommer man också prata om Joe Biden och Ukraina. Så att det här är ju ett snack som han inte vill ha, utan Joe Biden vill kunna prata om Obamacare, han vill kunna prata om framtiden, klimatfrågor, hur han vill styra USA. Han vill inte ha det här liksom hängande efter sig, men det kommer han få nu med den här riksrättsprocessen. Och det här är ju inte första gången som Bidens familjemedlemmar har varit inne i lite olika affärer. Till exempel så kom det fram bara för ett tag sedan att Joe Bidens bror, James Biden, han försökte förklara att i sina affärsverksamheter att Joe Biden skulle kunna göra tjänster för dem. Joe Biden fick till uppgift att leda ett arbete mot cancer, och det efter att en av hans andra söner, Beau Biden, dog i cancer. Och då menade brodern till Joe Biden då, James, att det här initiativet som Joe Biden nu har startat mot cancer, det kan gynna mina klienter, deras affärsföretag, de kan gynnas av min inflytelserike bror. Och James Biden, brorsan till Joe Biden då, han har nu blivit stämd av det här företaget, och det är en egen process där. Men det här visar lite grann att, vem vet om Biden själv har varit inblandad i något. Jag tror inte att han har varit jätteinblandad, men hans familjemedlemmar har utan tvekan försökt använda hans namn för att liksom få tjänster från de företag. Kolla här, jag är brorsan med den och så. Så att oavsett liksom hur man än utreder det hela, så är bara det här snacket, bara det här jag förklarat nu, det visar att Biden är inne i ett trassel som han inte vill vara inne i, och det kommer förmodligen att göra att folk känner att det här är bara en vanlig politiker som håller på med massa rävspel och massa fulspel och massa crony capitalism och massa svågerpolitik och liknande, och det är inte så vi vill ha, utan vi vill ha något nytt. Så att det kan vara en orsak, allt det här jag förklarat nu, till Bidens nedgång. En annan orsak är såklart Elizabeth Warrens uppgång. Och då kan man ställa frågan, vad beror Elizabeth Warrens uppgång på? Och ja, innan jag går in på det så kan jag säga att hon har på en gång nu försökt värja sig mot att hamna i samma sits som Biden. Så fick en fråga rätt nyligen om hon skulle, om hon nu blir president, kommer hon att låta sina, kommer hon att låta barnen till sin vicepresident sitta i utländska företagsstyrelser, precis som då Joe Bidens barn gjorde när han var vicepresident. Och då sa Elizabeth Warren helt enkelt nej, hon kommer inte att låta barnen till sin vicepresident sitta i utländska bolagsstyrelser. Så att det var väldigt tydligt där. Men hennes uppgång då, det kan man härleda till att folk helt enkelt börjar få förtroende för henne. Och jag tror att det var Politico, de gjorde en intervju med väljare i Iowa, och de sa att Elizabeth Warren är dels väldigt genuin, hon är en genuin person och genuin som människa, och därtill så har hon väldigt tydliga liberala politiska planer för olika problem. Så att hon är en genuin person i kombination med att hon faktiskt vet vad hon pratar om ungefär. Så att det är en orsak till att det är också en orsak till hennes uppgång. Biden känns lite för liksom intresslad gammal räv till politiker, medan Warren känns kompetent och trovärdig och genuin, och det är en oerhört styrka. Så att de faktorerna kan man härleda till hennes uppgång. Och i ett, när väljarna väl går till valurnorna i Iowa, i New Hampshire, i South Carolina och så vidare, så tyder väldigt mycket just nu i alla fall på att Warrens väljare är de mest engagerade. Och det har gjorts en undersökning av Reuters och Ipsos, och den visar att Warrens anhängare är mer engagerade än anhängarna till Biden och Sanders, och 8 av 10 Warren-anhängare, de säger att de är helt säkra på att de kommer att rösta i presidentvalet, medan bara 7 av 10 av Bidens anhängare säger så, och bara 6 av 10 av Sanders anhängare säger så. Så att Warren har mer hängivna supporters. Och jag såg en ganska rolig grej på Facebook, på hennes Facebook-konto häromdagen. Det är så här att hon ringer upp sina fans och sina anhängare, och då ringde hon upp en person och pratade med honom, och det var en ganska rolig person liksom. Han var extremt feminin, fast han hade skägg och långt hår och såna här saker, men det är en ganska rolig video som jag såg. Och hon gör väldigt ofta så där, hon ringer upp till sina fans och de blir helt hej, är det Elizabeth Warren, hello, I'm so happy, och sen så småpratar hon lite grann, och hon låter ju alltid lite goofy sådär, men på ett charmigt sätt och på ett väldigt entusiastiskt sätt. Det går inte att komma ifrån att Elizabeth Warren verkar vara en varm person, och hon är väldigt liksom entusiastisk och varm. Men ja, så att hon är gillad av sina anhängare, och det märks när hon samtalar med dem. Men däremot är det ju inte alla som gillar Elizabeth Warren. Jag gillar absolut inte hennes politik, men jag är ju republikan. Men det finns även demokrater som inte alls gillar henne. Och det är ju så här att det demokratiska partiet har också vänner på Wall Street, och det finns väldigt många Wall Street-donatörer som donerar till det demokratiska partiet. Men nu läste jag en artikel att väldigt många av dem, de här rika demokratiska donatörerna på Wall Street, de säger att om Elizabeth Warren blir demokraternas kandidat, så kommer de antingen att stanna hemma på soffan, eller så kommer de på ett eller annat sätt till och med att stödja Donald Trump, därför att Elizabeth Warren är helt enkelt alldeles för antiföretag och för mycket, hon är positiv till allt för många regleringar och för höga skatter och liknande saker, så att de kunde helt enkelt inte stödja Elizabeth Warren trots att de var demokrater. Och ja, skulle hon bli kandidat så skulle det bli jätteintressant att se hur det här verkligen spelas ut. Därför att Elizabeth Warren har gjort det här med regleringar och var tuff mot banker och Wall Street och sånt till sin riktiga kärnfråga. Hon är inte socialist, men hon vill ha tuffa regleringar. Och ja, det demokratiska partiets rika vänner tycker inte om det helt enkelt. Men återigen då, innan vi går vidare, det här med riksrätt och Donald Trump. Om det här nu kommer att sänka Joe Biden, därför att statistik visar fortfarande att den person som har störst chans att besegra Donald Trump, det är fortfarande just Joe Biden. Och om det demokratiska partiet på något sätt trasslar till det här för honom nu genom att hela tiden se till att Ukraina hamnar i rubrikerna. Varför gör man det? Min teori, det är helt enkelt att Nancy Pelosi, Speaker of the House, hon har ju motsatt sig riksrätts mot Donald Trump tidigare när det handlade om Russiagate och liknande. Trots att vänsterfalangen av demokraterna, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar och Rashida Tlaib och de här, de var helt för riksrätt och pressade Nancy Pelosi, men Pelosi sa nej. Men nu har det här dykt upp och jag tror Pelosi vill visa att det ändå, ja, att hon kan visa sig tuff mot Trump om det verkligen behövs. Och i synnerhet då när det är de påtryckningarna som finns inom hennes eget parti. Så att hon vill visa sig tuff inför partiet. Men kommer det att gynna Joe Biden? Ja, det är sannolikt inte alltså. Och kommer det att finnas någon annan kandidat som vore bättre än Joe Biden mot Donald Trump? Det är svårt att säga, men just nu så ser det inte ut som så. Elizabeth Warren tror jag skulle få svårare än Joe Biden mot Trump i ett allmänt val. Men vi får se. Så att möjligheten finns här nu att demokraterna har börjat gräva sin egen grav. Men ja, vi får fortsätta driva den analysen vidare lite längre fram. Gällande de övriga kandidaterna då och deras syn på riksrätten. Cory Booker, han har sagt nyligen på Fox News till och med att han vill impeacha Trump. Han tycker att det här är en fruktansvärd stund för nationen, en sorglig stund, och nu handlar det inte längre om politik utan om patriotism, sa han. Så att han är för en riksrättsprocess mot Donald Trump. Och Cory Booker, han måste göra sig själv relevant nu också, kan sägas, därför att han behöver pengar till sin kampanj för att kunna fortsätta. Beto O'Rourke, som ligger lite lågt i opinionen, han tycker också att han sa så här nyligen att our democracy is under attack right now, och vi kan inte låta den här presidenten komma loss från kroken, utan det är dags att driva det här vidare. En person dock som inte stöder riksrättsprocess och som inte har gjort det tidigare heller, det är faktiskt intressant nog Tulsi Gabbard från Hawaii, och hon menar då att Hon är inte alls någon vän av Donald Trump såklart. Hon vill besegra Donald Trump och Donald Trump är korrupt och han är ovärdig att tjäna som president, har hon sagt. Men däremot en riksrättsprocess utifrån det hon har läst, de här transcripten från Trumps samtal med Ukrainas president, Zelensky heter han, så kan hon inte utläsa att det skulle vara tillräckligt mycket för en sån stor och omfattande sak som en riksrättsprocess, impeachment. Och skulle man dra igång en sån, då kommer de här bipartisanska linjerna att hårdna, det kommer att bli stenhårt klimat mellan demokrater och republikaner. Och det är inte det vi behöver just nu, menar Tulsi Gabbard. Så att hon är faktiskt intressant nog mot den här riksrättsprocessen. Och jag läste en artikel av Brad Palumbo i Washington Examiner, och han backar upp Tulsi Gabbard och tycker att det är väldigt vettigt att inte haka på den här riksrättsdrevet nu, helt enkelt. Och det skulle helt enkelt, dels så skulle det splittra nationen, men det skulle också frånta väljarna makten att själv fatta sin dom mot Trump i valet nästa år. Därför att det är bara ett år kvar nu till presidentvalet, och tycker väljarna att det här är en korrupt president så kommer de att rösta bort honom. Och det är också ett argument då. En annan sak som är positiv för just Tulsi Gabbard, det är att hon faktiskt har kvalificerat sig för debatten i oktober. Det var ju så här att hon var med på de två första debatterna, den i juni och den i juli, men hon var inte med på den i september. Där kvalificerade hon sig inte. Men nu har hon kvalificerat sig för debatten i oktober, så att Tulsi Gabbard är back in the game igen, och det kommer vara 12 kandidater på den debatten, och den andra förutom Tulsi Gabbard som kommer att vara med, det är Tom Steyer. Det är Tom Steyer såklart. Och det innebär då att när de blir 12 personer istället för 10 som det var förra debatten, då kommer man att dela upp den här debatten på 2 kvällar. Den i september var ju bara en kväll, men nu när man är så många som 12 så blir det 2 kvällar, både den 15 och 16 oktober. Så att det blir väldigt intressant. Men det är ju en oerhörd framgång för Tulsi Gabbard, för hon var nästan uträknad av väldigt många, inklusive mig. Men nu får hon vara med igen och nu får hon en chans att verkligen pusha sitt case och kanske visa att hon kan vara radikal samtidigt, realistisk samtidigt. Så att det ska bli jätteintressant att se henne i en debatt. Bernie Sanders då, som jag sa, är på nedgång helt enkelt, och han är lite butter och sådär. Han åker nu omkring i Iowa och han har nyss pushat att han har fått stöd av 85 fackanslutna medlemmar i Iowa. Det är en stor grej för honom. Och han har också en busstur som heter Bernie Beats Trump, heter den. Där han åker omkring i Iowa och förklarar att Bernie Beats Trump. Och De här fackanslutna hoppas han då ska kunna hjälpa honom att vinna i Iowa. Så han sätter stora förhoppningar på Iowa, Bernie Sanders. Och han har nog inget val just nu därför att han nu har han blivit omsprungen av Elizabeth Warren. En annan person som också hoppas på Iowa, det är Pete Buttigieg. Och han är också ute på busstur och åker omkring. Och Pete Buttigieg hoppas att han ska kunna vinna dels genom att han har en oerhört stark ekonomi. Han fick ju in mest pengar av alla kandidater i maj tror jag. Så att han har väldigt stark kassa, Pete Buttigieg. Och han har väldigt kraftigt utbyggd stab, en väldigt kompetent stab som han har kunnat köpa sig, och han är också, han satsar på det helt enkelt, att med sina pengar ska han kunna vinna Iowa i kombination med att han har väldigt hög likability. Och han reser nu runt i Iowa och pratar med reportrar och han bjuder in dem till sin buss där de kan sitta, nästan lite grann som John McCain gjorde år 2000, de får sitta och bara prata öppet med Pete Buttigieg i bussen. Och ja, det går ändå ganska bra för honom, och han har den bästa favorability i Iowa. Han leder inte där, men 19% av de som är där, eller hela 69% av de som är där gillar honom. Och den enda som ligger före honom där, han var inte först, men Elizabeth Warren ligger före med 75%. Men det innebär ändå att han är väldigt omtyckt i Iowa, Pete Buttigieg. Och många tycker helt enkelt att han har en trovärdig historia. Han är bra på att uttrycka sig, formulera sig, och han är öppen med vad han tror och varför han tror som han tror. Han är öppen med sin homosexualitet och sitt liv och sin kamp och såna saker. Så att Pete Buttigieg uppfattas som pålitlig, och jag tror att det kan vara en väldigt stor styrka för honom i kombination då med att han också har mycket pengar och det han hoppas på. Busstur, en annan som är ute på busstur också, det är poppis nu med bussturar, det är Amy Klobuchar, Minnesotas senator, och hon har just avslutat sin Blue Wave busstur genom 3 delstater, och bland annat så har hon varit i Wisconsin, och där har hon åkt omkring, och hon sa då i Wisconsin, as Wisconsin goes the country as goes Wisconsin goes the country in this election, sa hon. Och hon menade då att vi måste vinna Wisconsin, därför att 2016 så vann Donald Trump där, och om demokraterna inte tar tillbaka Wisconsin och Pennsylvania och Michigan så kommer demokraterna förlora. Och hon har ju helt rätt, alltså demokraterna måste vinna i alla fall i några av de här delstaterna, Pennsylvania är en nödvändighet och helst Michigan också och så, men ja, kommer det gå, återstår att se. Men den stora frågan är Amy Klobuchar verkligen rätt person att vinna tillbaka de här delstaterna? Och när hon var ute så sa hon att this guy, Donald Trump, han lovade alla möjliga saker, men när det kommer till kritan så brydde han sig inte om er ungefär. Men tittar man då på hennes opinionsstöd i Wisconsin där hon var senast då, det var där hon avslutade sin tur, så visar en undersökning från Marquette University Law School att i Wisconsin specifikt så leder ju Biden med 28%, Bernie Sanders med 20%, Elizabeth Warren 17%, Pete Buttigieg 6%, Kamala Harris 3%, Andrew Yang 2% och ja, Amy Klobuchar och Cory Booker har 1%. Så att hon har just gått omkring i en delstat som hon tycker är väldigt viktig, dels för landet men också för en egen kandidatur, men hon har bara 1% stöd där. Så att Amy Klobuchar, hon är verkligen inne på sin sista strid helt enkelt. Lyckas hon inte lyfta från de andra i nästa debatt i oktober, då tror jag att det är kört för henne. Hon kommer inte komma vidare då. Man kan inte komma vidare med 1% stöd i de nyckelstater man verkligen satsar på. Så att det ser faktiskt mörkt ut för Amy Klobuchar. Och Amy Klobuchar har inte så mycket spelfält, därför att hon framställer sig själv som den moderata kandidaten. Men som jag sa i min förra podcast, det är ju Joe Biden som har sugit ut allt syre ur det spelrummet. Det är han som är den moderata kandidaten och det finns inte plats för några fler. This town ain't big enough for both of us. Så att hon ryms inte riktigt i det demokratiska spelfältet. Men däremot finns det ett område, kan sägas också, där hon inte alls är lika moderat, och det rör LGBT-frågor, och där är hon väldigt liberal, och hon har en konsekvent historia av att stödja LGBT-frågor. Hon är stark stödjare av egentligen alla deras krav på olika rättigheter. 2006 när hon kandiderade till senaten, då var hon visserligen inte helt för gay-äktenskapen, men det ändrade hon väldigt snabbt till att bli för det också. Så att hon har varit väldigt tidig ute med att stå upp för LGBTQ-personers rättigheter, och det är en sak då som skiljer henne från till exempel kanske Joe Biden då, att hon har varit i mitten i alla frågor, men där har hon verkligen stått på de personernas sida. Så att det är en sida av henne som man kanske inte lyfter fram tillräckligt mycket. Men kommer det att hjälpa henne? Kommer det att räcka för att lyfta sig själv ur massan? Jag tror inte det, men det återstår väl att se. Nästa person vi kan nämna några ord om, som det inte heller går så bra för då, det är ju Kamala Harris. Hon har ju, det har inte gått bra för henne. Det började bra, första debatten i slutet av juni, men sen dess har det gått sakta neråt och andra har tagit hennes plats. Men nu har det ju hänt en sak som har gjort att hon försöker visa sin tuffa sida. För det är så här att i den här kontroversen med Ukraina så har Donald Trump bett sin justitieminister Bill Barr att intervenera också och liksom att Ukraina ska ta kontakt med honom så att han kan kolla upp det här med Hunter Biden och de här affärerna i Ukraina. Och det var ju så här att när Bill Barr grillades i senaten när han skulle godkännas som justitieminister så fick han väldigt tuffa frågor av just Kamala Harris. Och nu så använder hon det här med att försöka måla upp att Bill Barr är en skurk och jag är den som verkligen drev på och var tuff mot honom. Och hennes kampanj gjorde en kort liten ad, en video som de skickar ut på YouTube och sånt här. Och där man då ser Kamala Harris fråga ut, det är ett klipp från utfrågningen av Bill Barr, justitieministern. Och den här videon då har nu fått 5 miljoner visningar på väldigt kort tid och Kamala Harris kommunikationsdirektör säger att det här är bra för Kamala Harris då. Och man vill helt enkelt visa upp att hon kan vara tuff. Hon kan vara tuff mot Bill Barr och hon skulle kunna vara tuff också mot Donald Trump om hon skulle bli demokraternas kandidat. Kommer det räcka för att hon ska kunna vända den här nedåtgående trenden uppåt? Det återstår att se. Jag tror att fältet har svalnat nu, men man kan ha fel. Amerikansk politik, allt kan hända där. Så vi får se helt enkelt. Men nästa debatt kommer ju bli väldigt viktig för Kamala Harris också. En annan person som vi kort kan nämna, det är Beto O'Rourke, och han har ju nu gjort vapen till sin stora fråga. I den senaste debatten så sa han som bekant att jag ska minsann ta era vapen ifrån er. Och han har nu förklarat att den här dödsskjutningen i El Paso den 3 augusti där 22 personer dog, den har verkligen fått honom att reflektera och tänka till, och han känner till och med att han har nästan fått en annan personlighet efter den här tragiska dödsskjutningen. Och nu är han utan tvekan den kandidat som är mest tydlig med att man ska ha tuffare vapenlagar i USA. Kommer det att räcka? Kommer det att funka? En del tycker att det här är bra. Det verkar vara en del växande anhängare på olika delar av landet som applåderar och tycker att det Beto O'Rourke nu gör det bra. Men kommer det räcka bland den stora allmänheten och kommer det räcka för att ge honom någon slags seger eller ens lyfta honom från hans 2%? Nej, jag tror faktiskt inte det. Den här frågan är för liten fortfarande. Det låter som att det är stort i Sverige, men USA är ett land där väldigt många älskar vapen oavsett de här skjutningarna, och även de som inte gör det har inte det här som sin huvudfråga. Så att jag tror inte att Beto O'Rourke kommer att lyfta, men vi får se vad som händer i nästa debatt. Just nu så ligger han ju väldigt svagt till. Vi går vidare. En annan kandidat som vi inte har hört så mycket om, det är Marianne Williamson. Hon fick inte vara med i den senaste debatten och hon kommer inte få vara med i debatten i oktober, sannolikt inte. Men det kommer fram i alla fall att Marianne Williamson 2012 lekte med såna här 9/11-konspirationsteorier. Alltså teorier om att det var inte Al-Qaida som störtade in i tornen och att regeringen låg bakom. Alltså en del av liksom The Truth Movement. Och hon intervjuades av en konspirationsradiopratare på radioshowen Truth Jihadist, och radioprogramvärden heter Kevin Barrett, och han har förespråkat massa olika konspirationsteorier om att Israel var inblandad i 9/11-attacken och att Kennedy blev inte skjuten och så vidare och sådär, eller att rättare sagt den officiella historien om Kennedy-mordet inte stämmer och så vidare och så vidare. Och Marianne Williamson, hon var lite inne på de där spåren 2012 då, när hon gjorde en intervju. Nu så har hennes kampanj svarat att hon endorsade inte den här radioshowens idéer, utan hon var bara där och pratade på ungefär. Men i alla fall, det har lyfts fram de här senaste dagarna. Allra sist så kan vi nämna Andrew Yang, den här spännande kandidaten som utlovar medborgarlöner. Och hans senaste pitch för medborgarlöner är att han har insett att väldigt många amerikaner kan inte ta ekonomiskt ansvar. Och han har förstått varför de inte kan det. Jo, de har inga pengar. Hur ska man lära sig att ta ekonomiskt ansvar om man inte har några pengar? Hur ska man förstå hur ekonomin funkar om man inte har några pengar? Och vad är lösningen på om man inte har några pengar? Jo, lösningen är medborgarlöner. För får man medborgarlöner, $1,000 i månaden, då lär man sig ta ansvar för dem också. Det kan man inte lära sig om man inte har några pengar. Så att det är ett av hans argument. Men han har blivit lite, han har ju traction, alltså han har momentum nu, Andrew Yang. Och det har också inneburit att han har fått lite mer kritik. Och nu har det kommit ut en kvinna som heter Kimberly Watkins. Och hon skrev en artikel nyligen på sajten Medium. Och där förklarade hon att när hon jobbade åt honom mellan 2001 och 2007 så fick hon sparken när hon hade gift sig. Därför att då enligt henne då, så kallade Andrew Yang upp henne till sitt kontor och sa att men jag vill ha anställda som kan fokusera helt på jobbet och nu har ju du ett nytt liv så nu kan du inte det längre så nu får du sluta. Och hon menade då att det var det han gjorde och han gav henne några månadslöner till men han förstörde hennes liv ungefär menar hon. Andrew Yang har svarat att hennes framställning av saken inte stämmer och att han har gjort många liksom, beslut om att anställa och sparka folk och att han gjorde liksom alltid baserat på deras performance, inte på något annat. Så att han har tagit avstånd från det här och att han inte är någon sexist och sådana saker. Men sån här kritik kommer ju i takt med att kandidater blir mer populära. Så att Andrew Yang kanske kan se det här som en någon slags ett tecken på att ändå att det går ganska bra för honom. För då kommer de här sakerna som ett brev på posten. En annan person som verkar tycka att det går bra för Andrew Yang och som verkar gilla Andrew Yang, det är entreprenören Justin Sun. Och Justin Sun, han är grundare av blockchain-plattformen, alltså bitcoin-aktiga Tron. Och han är också CEO över BitTorrent. Och han är, jag tror att han är typ 27 år gammal eller någonting. Men han gillar Andrew Yang och han gillar Andrew Yangs idé om medborgarlöner. Och han vill hjälpa till med att göra någon slags kryptovaluta, cybervaluta för Andrew Yangs medborgarlöner. Så att han har kontaktat Yang och vill vara en del i att hjälpa honom med det här. Och det är ju jätteintressant, vi får se vad som händer. Men Andrew Yang är ju en väldigt spännande kandidat och det ska bli spännande att se om han lyckas med att få något nytt perspektiv på fördelen med medborgarlöner i nästa debatt. Allra sist så kan jag också nämna John Delaney. John Delaney var den första demokratiska presidentkandidaten som officiellt tillkännagav sin kandidatur. Det gjorde han 2017 redan. Men han kommer inte vara den sista kandidaten ut, utan det går inte så bra för John Delaney. Men precis som alla andra kandidater som det går lite halvdant för så satsar han allt på Iowa. Han hoppas på att vinna Iowa och kunna få ett startskott där. Men han kampanjar inte bara i Iowa, utan han styrketränar också. Och jag läste en artikel nyligen att han styrketränar varje dag på sitt hotell i Iowa och att han lyfter 160 kilo i marklyft, markpress säger man, eller marklyft. Och han är 56 år gammal, så att 150 kilo, eller 160 kilo i den åldern är väl inte så illa. Men han har inte gjort någon större sak av att han tränar, men han gör ändå det och han tycker att det är bra för både för fysiken och för den mentala hälsan. Och vi får se hur det går för honom. Jag kan säga också att jag hade en liten rolig tävling på Facebook. Det var så här att jag hittade en skådespelare som jag tyckte liknade John Delaney hur mycket som helst. Så jag gjorde en tävling på Facebook där jag frågade mina följare vilken skådespelare tycker ni liknar John Delaney mest? Och jag fick in massa olika svar. Alla var fel. Och skådespelaren som jag hittade då, som jag tyckte liknade honom mest, det är skådespelaren Michael Gaston. Många i min Facebook-tråd tyckte att han inte alls speciellt lik, utan det finns många andra som liknar John Delaney mycket mer. Men Michael Gaston tyckte jag i alla fall var väldigt lik. Så att ni som vill kan kolla in John Delaney och hans, enligt mig, lookalike skådespelare Michael Gaston. Med det sagt så var det min sammanfattning av kandidaterna, men jag kan avsluta med att säga att nästa debatt då, den hålls alltså under två kvällar, tisdagen den 15 oktober och onsdagen den 16 oktober. Det är CNN som håller i debatten och det kommer att vara 12 kandidater och det är därför man har två debattkvällar då. Vilka kandidater som kommer att få med på vilken kväll, det vet vi inte, men jag håller tummarna för att Elizabeth Warren och Joe Biden hamnar på samma debattscen, för annars vore det jättetråkigt. Men vi får se om i början av oktober tror jag att de kommer att ge besked om hur uppställningen kommer att bli. Men det var min korta sammanfattning för idag. Det var avsnitt 928 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som jag driver ideellt, men som ni gärna får stödja med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Ni kan också bidra genom att hjälpa till att ge podcasten och den pågående USA-valserien spridning i sociala medier och i andra sammanhang. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.